Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Morgon, 9.60, 105,6, Veyron i Jotan här, nästan. Det är tidig morgon för oss när vi spelar in idag. Och vi har en härlig hockeykväll bakom oss. Framför eller bakom är lite grann det vi ska fundera fram här nu. Men lite på morgonkvisten, Daggen. Vad gjorde du onsdag kväll?
Jag kollar på er. Jag kollar otroligt mycket hockey, men... Vad fan är det med ditt humör? Och vad, du ser ut som att du har sovit i kostymen, va?
Det här gläder
på,
mig.
Du klagar på, du klagar på Söderström.
Nu lutar jag mig tillbaka. Och,
du har klagat på Söderström som morgonhumöret. Men idag när vi slår upp datorn och kollar på varann så bara... Det är ett åskmoln, Lindberg. Jag ser det.
Jag har till och med beordrat dig att gå och hämta kaffe.
Ja, jo, det är sant. Men jag vaknade 07.57. Jag åkte med Tobias Karlsson och vår redaktör Staffan Harvig till Arlanda igår kväll efter matchen i Gävle. Fullskaligt livrädd hela vägen, för Tobias Karlsson tror att det är en specialsträcka i Dakar-rallyt någonting. Och så var det liksom snömodd och ganska kraftigt ihållande snöande. Jag satt lite spänd där, kommenterade körningen lite väl mycket från baksätet möjligtvis, och kom hem sent, somnade väldigt sent och slog upp ögonen 07.57 och kom på att just det, nu ska vi podda om några minuter. Jag kan behöva en liten startsträcka här. Så jag gjorde som exakt Dagen brukar ju vara jag och du som säger åt Fredrik att nu går du och hämtar kaffe, annars går det härifrån.
Fick du fan gå dit, alltså. Vi fick beordra. Ja. Fick du något? Fick du någon söt sak till kaffe där? För det känns som att det är högst om vi ska sitta här i två timmar.
Nej, men kolla här då.
Bacon
lite och äggröra. Ja, äggröra där. Och här är Guds gåva till människan. Kaviar. Jag älskar kaviar.
Ja, det är kaviar. Kaviar. Ja, kaviar det kanske.
Kaviar.
Kaviar, okej.
Gillar ni kaviar?
Älskar. Älskar. Keso kaviar, ägg kaviar på. Bara köra.
Jag är så här periodare på kaviar. Det kan gå ett halvår tror jag utan att jag äter det. Jag hade vid ett tillfälle för många år sedan en kortare relation med en tjej som förbjöd fullständigt. Hon tyckte att doften av kaviar var vedervärdig. Det var icke tillåtet i samma byggnad. Så jag tror jag är skrämd lite av doften. Men det kan vara gott.
Det är konstigt för du har ju lite Kalles kaviar look.
Ja, det har jag. Det har jag.
Du borde ju gilla det.
Jag hade vad hette en, vi körde bil till när vi pluggade. Då åkte vi 4-5 stycken i bilen varje morgon. Och då var det en som efter ett tag sa bara, Lars, snälla kan du inte äta kaviarmackor på morgon?
Ja, det är inget, för det var samma distinkt, sak. Det är en distinkt.
Det gör det. Lukt. Det är det.
Kan det här vara den sämsta starten på ett poddavsnitt?
Det kan det mycket väl ha varit. Så jag får dra upp det här, känner jag lite grann. Och därför så hoppar vi direkt in till det Teddy Bear Toss Game i Gävle. Nej, men det här blir ju någon form av hyllningspodd i Södertälje, för oavsett att de har 5 raka segrar så är ju den stora grejen att det är ett helt annat Södertälje som man har sett nu den senaste tiden. Fredrik, vill du börja, som stod ringside igår och såg kroppsspråk, såg åkningar, såg det mesta från den matchen? För vi var imponerade av Södertälje efter igår.
Men det var vi absolut, och vi började med att säga direkt att vi separerar på vad Brynäs gjorde och vad Södertälje gjorde, så att man inte utgår från att det där är sammanflätat alltid. Södertälje uppträder ju mycket, mycket tryggare nu tycker jag. Det som jag sa igår och som jag säger igen här är att jag tycker att känslan får det åtminstone att man har hanterat när man inte fick poängen med sig, den fasen, på ett så pass bra sätt att man nu får betalt. För att det var inte problemet, om vi backar några veckor, att det var usla prestationer eller att det saknades spel. Det som saknades var att knyta ihop säcken. Man hade inte förmågan att göra mål vid rätt tillfällen så att man liksom knuffade matcherna i sin riktning. Det får man nu. Men det som jag tycker är mest tydligt i Södertälje just nu är deras försvarsspel. Det som vi hyllade hela förra säsongen. Det som vi har sett tendenser till men kanske bjudit på en del saker. Det känns mycket mer stabilt, mycket mer tryggt. Och det gör det väldigt jobbigt för motståndarna som inte kommer in till öppna situationer. Och när man får möjligheter så gör man också mål, för man har spetsen i Södertälje. Så att jag kan alltid tycka, alldeles oavsett vilket lag det är, men när man ser på nära håll ett lag som uppträder precis som ett lag ska göra. Scholl är mycket bättre i mål. Möjligen också för att han får bättre situationer emot sig. Det kommer ur det försvarsspelet. Man ser Marcus Eriksson som sticker upp med offensiv, alltså skicklighet, som bryter mönster, som ställer till det för motståndarna. Linus Widell som vi pratade om igår, och man kan ha åsikter om att han inte gör poäng i powerplay. Dock hade han ett, svar han till dig, Lars, i en väldigt
jag
fascinerande
jag älskar den intervjun alltså.
Ja, han ville verkligen få fram det.
Det säger ju så mycket att han bara, jag hade ju faktiskt ett. Ja,
men det där vet det. Alla hockeyspelare. Har man varit på den och inte fått den, då jäklar.
Rätt ska vara rätt. Världen kan vara i brand, men får jag inte min liksom assist där, då svider det. Nej, så det är ändå intrycket av ett Södertälje som är väldigt stabila och spelar en bra hockey just nu.
Vi har väl klagat ganska mycket på prioriteringarna i spelet också. Framförallt om du pratar om försvarsspel, så tycker jag att spelet med puck högt upp i banan är mycket bättre. Man tappar inte pucken på samma sätt i mittzon, som gör att man får kontingar emot. Så jag tycker att prioriteringen av forwards blir mycket bättre, och då blir också försvarsspelet bättre på ett sätt. Så jag tycker spelet högt upp i banan är det som gör att man får ett bättre försvarsspel. Jag tycker inte själva liksom, lite stationära försvarsspelet i 5-5 har inte varit så dåligt. Det är mer att man har liksom tappat puckar på fel ställe. Man har inte varit ödmjuka nog till att lägga ner pucken. Jag tycker man gör det nu.
Sen hade vi en analys där i, måste ha varit andra paus, med god hjälp av Mikko som sitter i Stockholm och plockar fram saker åt oss, som också påvisade försvarsspelet, spelet utan puck över hela banan. Alltså sättet man gör ett val, när ska vi upp och jaga, när ska vi ligga på rätt sida. Man, på lite klassiskt manér tycker jag, tvingar motståndarna, Brynäs i det här fallet, att hamna i trånga lägen. Det blir mycket en mot två för Brynäs, och då skickar man iväg puckar, så plockar man upp det där. Så att ur många perspektiv tycker jag Södertälje bekräftar en väldigt bra nivå för tillfället.
Men kedjan där då, Widell, Matteus och Macke Eriksson, Lars,
Ja, nej, den är man ju ruggigt svag för. Sen är det sjukt nu att Marcus Eriksson, nu är han bara 21 poäng bakom Henrik Björklunds rekord. Och jag menar, det är Marcus Eriksson frisk den här säsongen, så kommer han ju att slå rekordet den här säsongen. Det vore ju väldigt, väldigt konstigt annars.
Men anmärkningsvärd powerplay dock, Södertälje, med den skickligheten man har. Jag tycker man blir, jag har varit inne på det förra året, eller förra podden med Djurgården, att man är ett enformig i sitt sätt att spela. Kanske borde ändra om lite mer. Videll kommer i sin båge hela tiden.
Jag förstår liksom inte hur man inte kan få ihop det där. Alltså, du har Marcus Eriksson som är en av ligans bästa passningsspelare. Du har Dyk som borde kunna vara bra direktskytt. Problemet är att Blomstrand är ju vänsterskytt. Så han blir liksom svår att placera ut. Vart ska du ha han?
Marcus Eriksson har spelat på vänsterkanten hela i Vita Hästen. Då hade man Samuelsson, Rommel eller de som stod och sköt där. Så det ska kunna funka.
Jo, men nu ska ju Videll spela där, så då kan ju de inte spela ihop, vilket gör att då får du ju ändå hitta någon form av kompromiss på det hela. Jag hävdar ju att det måste gå att hitta någonting som gör att det där blir bättre. För jag är helt fullskaligt allergisk nu mot, alltså nu blir jag gammal surgubbe här. Men jag fattar inte varför du ska ha en leftare till vänster om du har rightare som kan skjuta. Jag kan bara inte förstå det. Alltså, direktskott är väl fortfarande mest vägvinnande som finns i hockey.
Låter du
vad
som
kan trumfa det?
Vem är det du låter som? Det är någon som jag jobbar med. Ah, ja, strunt samma.
Ja, men förklara för mig. Det var ju sån jävla mode att ha det off-wing som alla påstod. Vad är bättre med att ha en... Varför skulle du ha en spelare med klubban utåt?
Dels när Videll och Marcus Eriksson kommer in på vänsterkanten, så har de i klubban utåt svårare att sätta press på. De har skyddat pucken på ett bättre sätt. Sen tror jag Marcus Eriksson gillar att komma upp i den här bollen och komma med fart in för att kunna spela över till Blomstrand på direktskott. Så jag tycker Marcus Eriksson hittar ett... Om du kollar, Ljunggren spelar mycket på den kanten också när de byter. Jag tror man ska hitta ett sätt att switcha på det lite. Jag tycker att Videll kanske är lite statisk i sin sätt att spela powerplay just nu. Han har sitt sätt, han har gjort det bra förra året, men om han har gjort något bra, då måste man också byta, för man blir ju läs på det sättet. Så jag håller med om att man kanske behöver variera sig lite i sitt powerplay. Men jag tycker att det är generellt sett svårt att spela power eller boxplay mot de som är skickliga med att komma in med klubban från det hållet.
Det är också uppenbarligen svårt att göra mål när man spelar så för det lag som anfaller. Så att...
Du kan väl fråga nästa gång varför Marcus Eriksson, han har ändå gjort 500 poäng i hockeyallsvenskan.
Ja, men hur bra går det för Videll på att spela på det där då? Kanske någon som borde säga åt Videll att vi kanske ska prova något annat. För
det håller jag med om. De superbra. Borde verkligen prova något annat. Jag tycker man är i en form i.
Jag kan säga så här, när det gäller powerplay i väldigt många fall, och även i Södertälje, så har ju spelarna ett stort inflytande i hur man spelar. Det är väldigt få lag där det är tränarna som till 100% styr hur du tar dig ur, hur du tar dig in, hur du sätter upp, var du står, vem som gör vad, exakt när. Det bygger på skicklighet, det bygger på någon förmåga som med tiden kan varieras lite grann. Det hänger ihop lite grann med självförtroende. Jag tror att det här är ett av dilemmana, det har jag sagt förut också, kring Södertälje, som jag inte tror är över och förbi bara för att man går bra nu. Det är någonting de måste jobba med hela tiden, det vill säga vem ska göra vad. Det är tätt med starka personligheter och hockeyspelare som gärna vill bestämma hur man ska spela. Jag tror att det finns en envishet hos en sån som Videll, och för all del hos Marcus Eriksson och hos Dyk och hos Blomstrand och några till, som vill ha det på sitt sätt. Och att synka det där är inte alldeles givet och enkelt. Och då får man som tränare ta ett kliv in och tala om att men nu får vi göra på det här sättet. Nu får vi förenkla lite grann, vi får förtydliga lite grann, vi får spela på det här sättet. För att det som kommer att ske är när man väl börjar göra mål, det kan vara på ett skitmål. När det börjar släppa lite så kommer det också bli bättre.
Jag blir redan nu så förbannad när jag kommer att börja få mail från Mora folk. Har du sett att Johan Persson skjuter med klubban utåt till höger?
Jag säger det.
Jag är redan nu förbannad om jag får ett sånt mail.
Jag gillar när man switchar mycket. Bli inte statisk i det. Hitta två vägar att gå. Eller flera vägar att gå.
Men med det, Fredrik var inne på det lite tidigare. Är Scholl liksom, har han hittat hockeyallsvenskt spel nu? Eller är det att försvarsspelet hjälper han så pass bra att han ser så bra ut? För nu ser han ju helt plötsligt lugn och stabil och trygg ut. Och såg väl fladdrig ut i början, var väl min magkänsla i alla fall. Även om jag ska säga att jag är någon målvaktstränare.
Om man tittar på hur Södertälje släppte till chanser, så var det ju mycket, man var inne på det innan, man tappar puckarna högt uppe. Det är inte lätt att komma i 2-mot-1 situationer, 3-mot-2 som man hamnar mycket i. Nu har man ett tryggare försvarsspel, då ser också målvaktsspelet mycket, mycket bättre ut.
Finns väl alltid potential, och det jag tycker vi kan påminna om att det med Södertälje förra säsongen, Tolopilo var ju grymt bra, för bra, om man nu kan vara det, för det reparerar en del besvärligheter. Scholl har inte varit där, men att det är en bra målvakt, det har vi väl sagt, det har vi ju trott, men att han nu har en mycket bättre situation, och det hänger ihop, precis som vi pratade om att Waterlinen är jättebra i Björklöven, så är ju inte det att Björklöven har ett uselt försvarsspel och han får rädda upp det i sista stund, utan det hänger såklart ihop.
Ja. Ska vi gå över till motståndarna igår då, Brynäs, som ju, alltså ren fakta nu att på de tre senaste hemmamatcherna har Brynäs inte gjort mål. De har alltså 9 raka perioder på hemmaplan nollade framför sin publik. Igår hade de ju dessutom den här kampanjen En bra start, som innebar att vid Brynäs första mål så skulle de kasta in en massa teddybjörnar där pengarna skulle gå då till bra ändamål i Gävle. Och det blev ju någon form av totalt antiklimax när folk fick kasta in det där i tredje powerbreaken då, för att Brynäs hade ju inte gjort något mål. Och jag blir inte klok på det här. Lite grejer bara som folk ska veta som inte var på plats i Gävle igår. Det första var det att direkt efter matchen så gick Brynäs in i omklädningsrummet, och vi ville ju ha Niklas Hjellstedt till en intervju, och det var väldigt högljutt från Brynäs omklädningsrum. Hjellstedt kom ut till våran intervju efter ett tag och svarade bra på frågorna om läget, och var ju väldigt tydlig med det var inte tillräckligt bra. Alsen sa samma sak. Dagen, vad såg du från tv-soffan efter 9 mållösa perioder i rad på hemmaplan?
Jag och Fredrik pratade lite innan podden gick igång. Jag tycker väl inte att Brynäs insats är så jäkla dålig. Jag tycker mer att det är Södertälje som gör det fruktansvärt bra. Däremot tycker jag att det ser energilöst ut. Jag tycker att det inte är det här draget vi såg i början. Jag tror någonstans att vi pratade mycket om att man skulle ha en bra självbild innan säsongen. Jag tycker att det har gått lite för lätt i serien nu ett tag. Jag ser inte det där självklarheten i spelet som man hade innan. Och det tror jag man har tappat lite ödmjukhet. Om jag får kolla på det igår.
Jag kan börja i den änden som du startade med egentligen, Lars, med att man stängde in sig efter igår. Egentligen inte dramatiskt. Det har jag varit med och gjort, där man är på uppstuds, förbannad och besvikna, och så ska man reda ut saker och ting som sällan blir utredda direkt efter när pulsen är hög och det blir någon form av affekt. Och det är snarare så att man sänder en signal om att det är något som inte stämmer. Behöver inte vara så överdramatiskt. Ofta sägs de bästa orden dagen efter. Man tittar på video, man har mer klarsynt uppfattning. För att Brynäs har haft en period här. Det är inte bara matchen mot Södertälje, utan kanske 3-4 matcher där det har varit sämre. Där det har varit någonting som har utvecklats åt fel håll. Och det tycker jag man ska, från Brynäs sida, måste man fundera över. Jag ställer mig frågan, är det så att man har kommit in i vardagen i Hockeyallsvenskan, är nyhetens behag där? Det är lätt att koppla det till, om jag ska vara lite vass nu, till några citat och uttalanden man hade tidigt om att det skulle vara skönare säsong för man skulle vinna lite mer matcher, och man pratade om produktionen på allt ifrån målvakter till forward, så mycket man skulle göra. Det här är ju det jag har... Ja.
Kinnvall sa det så sent som igår.
Men Fredrik, jag frågar bara, de går ju inte ut och träffar media. Nej. De tar bara Alsen och vet du det, Hjellstedt ska träffa med det. Det tycker jag sänder fel signaler. Ja, men sänder det att det är sagt lite mer. Ja, jag tyckte att jag tycker bara att det sänder så jävla panik över det.
Ja, har du varit och sovit en stund? Det är precis det jag suttit och sagt här.
Kanske checka ut lite.
Nej, men det är ju det som är ett dilemma. Det blir ju att man krisstämplar sig själv på ett orimligt sätt. För jag tycker, återigen, spelet igår mot Södertälje, det är lika mycket Södertälje som får till en alldeles optimal hockeymatch på bortaplan där man stänger ner. Det jag saknar hos Brynäs, som jag såg förut, är det här klöset offensivt. Man var väldigt bra på att ta puck framåt, man skapade med genom bra fart genom mittzon, bra ingångar i offensivzon, så satte man varje motstånd på i problem när man klev in i zon. Och man var drivna, man hade Kopacka som kom och hade kliniska avslut, man hade Kelleher som utmanade i fart, man hade Wessel som gjorde bra saker, Rudin hade trycket och så vidare. Det ser inte jag nu. Och jag tyckte en sak som du och jag, Lars, noterade omgående i starten av matchen, så var det väldigt lågmält i Brynäs bås. Ja, det var noll väldigt energi.
Ja, noll energi. Och det kändes alltså, jag säger inte att man ska liksom säga att folk är omotiverade till en match, men du kan se jäkligt mycket på ett kroppsspråk på hur folk reagerar på situationer. Om man åker ut och liksom bara så sucka är ledsen. Det är lite grann som ni upplevde att jag var inne i en inspelning. Då kanske man behöver göra någonting och slänga in ett
jävla brev. Oj, det vi gjorde, vi skickade dig och hämtade gröna
kaffe.
Ja, exakt. Nej, men på riktigt, jag vill återgå till det ni sa. Vad har man att vinna som klubb på att bara skicka ut sportchefen och tränaren för att så här, inte prata efter en sån där situation?
Inget.
Vad har man att vinna på det? Dagen, om du var lagkapten och så sa du åt Ville Westlund att säga, du behöver inte prata med media, jag tar allting idag så nu när det går dåligt, eller typ tränaren. Vad har man att vinna på det?
Nej, jag tycker inte man har någonting. Det sänder ju signaler utåt sett.
Det sänder ju att man har kris.
Du kan ju gå in i omklädningsrummet. Vi säger om det. Nu tycker inte jag att Brynäs har kris. Jag tycker inte man har en kris. Jag tycker att matchen igår var mer Södertälje. Så klart man har en dipp i spelet, och jag är orolig för att det ser så energilöst ut, att man har man är inte ödmjuka nog. Jag tror att man fick en väldigt knäpp på näsan igår, men däremot att inte gå ut och ta med det sänder mer ut mot fans, mot partners och alla runt omkring, att man upplever själv att det är en kris. Och historiskt sett så har Gävle och Brynäs inte klarat av de här situationerna, så jag är intresserad av vad händer nu, vad händer nästa steg, för det här har de inte hanterat bra innan. Jag säger så här: håll kylan, var lugna, jobba successivt med den här truppen. Grips inte av panik nu och börja göra det som man har gått in i fällan innan, varför man har hamnat i Hockeyallsvenskan.
Jobba lite långsiktigt. Jag tror ju att det här, exakt det här, att man börjar redan nu, så här, sportchefen tar med det efter matchen. Det är någonting det skickar som signal till mig. Det är så här att ja, men era spelare klarar inte att stå upp när det blåser emot. Och det gör ju att jag blir orolig för Brynäs. Alltså på riktigt, jag minns exakt hur det var i Djurgården när de åkte ur. Det var bara Ludvig Rensfeldt som stod där, och liksom alla andra som hade varit fullständigt värdelösa det där kvalet. Bara pös undan.
Kan vi inte gå tillbaka ett år då? Kolla Modo.
Ja.
De hade en period där de var helt självklara, helt överlägsna i serien. De har en period där det går ganska dåligt. Jag säger nog att de uppträdde professionellt. De pratade med media, de sa inte att det var tillräckligt bra. Vi kommer bättra oss, vi kommer ta in, addera det här i truppen. Vi behöver den typen av spelare. Men det greps inte av panik. De visste hur bra de var. Och det tror jag för Brynäs del också. Men jag är osäker på om man väljer den vägen.
Det relevanta och intressanta med Brynäs är ju vad man gör idag och hur man agerar fredagskvällens match på Hovet mot AIK. För mig skulle det vara, om jag var del av Brynäs, så skulle jag se fram emot den matchen. Jag skulle inte vara egentligen besvärad. Jag skulle vara förbannad. Jag såg att Alsen hade sagt att han var inte förbannad, han var besviken.
Fan, då gör det ont i kroppen.
Ja, men alltså det är ju som att säga till barnen, som jag inte har några, men när någon vuxen säger att de är besviken på det, det gör ju ondare än att någon blir förbannad och så. Det konsten är att motgång slår emot alla förr eller senare. Konsten är att hantera det på rätt sätt, och jag tror att det handlar om dels hur du förhåller dig till varann, alltså kravbilden från tränare gentemot spelarna. Vilka knappar trycker jag på? Vilka är de ömma punkterna? Vilka sanningar måste sägas, måste visas på video? Men också det som Dagen, du och jag pratat om, inte i podden men emellan oss många gånger, det här alltså omklädningsrummets förmågan, hur du beter dig mot varandra, alltså kravbilden, spelare till spelare, ung till gammal, gammal till ung. Tränarnas resonemang till spelarna, spelarnas svar till tränarna. Alltså vad har vi för miljö? Vad ska ribban ligga någonstans? Jag vill vara jättetydlig med, så att inte någon uppfattar att det är kris i Gävle och Brynäs, det är över. De ligger med 5 poäng upp, tror jag, till Björklöven. Har de två matcher? tre färre spelare än vad Björklöven har. Så det är klart att de är någonstans där de ska vara i en tabell. Problemet tror jag ligger i vad de runt omkring har förväntat sig. Exakt samma fälla som till exempel HV71 gick i för två säsonger sedan. Förra säsongen var Djurgården där. Att man inte begriper hur komplicerad hockeyallsvenskan kan vara. Det är någonting helt annorlunda än vad SHL är. Det är så, det vet vi. Vi har jobbat i de här ligorna, vi har sett det på nära håll, vi har följt det, vi vet att det är så. Men det är en ny situation för Gävle och för Brynäs delvis. Och jag tror att starten gjorde dem lite tillbakalutade. För det var matcher man vann, man ångade på som en maskin, man fick vara effektiva, rätt spelare fick göra mål. Nu kommer den där perioden som är så avgörande för resten av den här säsongen. Så mycket vågar jag säga. Vad tar man för väg ur det här nu? Mm. Är det två liksom fräcka elitprospektsvärvningar? Nej, jag tror inte det är vägen ut. Utan det är hur du hanterar internt nu.
Mm. Jag tycker att det är sjukt. Jag tycker att Hjellstedt säger väldigt bra saker när han kommer till oss. Han är väldigt ärlig med problematiken, att vi tävlar inte tillräckligt mycket. Och jag tycker att Hjellstedt ändå på något sätt ger ett sansat, lugnt intryck.
Att han svarar inte på frågorna.
Jag tänkte säga att han svarar inte på en enda fråga ni ställer. Han pratar ju runt om.
Men då har man också bestämt sig. Låt mig säga det, ja, det har jag själv klivit ut där, så har jag en klar bild av vad jag vill säga för att jag inte ska bli allt för ärlig. Och då blir det någon så här slags politikersvar och då missar man ibland den direkta frågan. Så kan det vara.
Mm. Men jag vill bara säga, fint innan matchen också, Stisse. Det är en stor profil i Karlskoga, men ja, framförallt för sitt Brynäs. Jag har ju fått...
Bensinmacksägare, var han det?
Exakt. Nej, inte ägare, men han jobbar på macken i Sandviken, okay, på väg ut mot Örebro. Så jobbar han alltid det. Så man stannar och köpte en liten japp av han där och snackar alltid lite Brynäs. Och han hade alltid glimt in i ögat. En otroligt varm och fin människa, måste jag säga.
Hela kvällen tycker jag var fin, där man hade... Mm. En bra start. Det som du, Lars, träffade var en kommersiell chef.
Ja, exakt.
Men att se de här barnen som vi smög runt i katakomberna innan, och de här teckningarna man hade satt upp, och var du än gick så flög det ut ungar från olika rum. Kom någon från domarrummet rätt ut, och det kom någon från tränarrummet. När vi var inne och pratade med Brynäs tränare innan, så dansade in ett barn som skulle ha åsikter och fick vara med. Jag tycker det var en härlig grej.
Och sen något som var bra, om vi pratar domarna bara. Härligt att man kan ta bort den där utvisningen. Alltså bra att man kan göra det. Jag tror att när Rönnberg tog upp armen, jag vet själv som domare, det smäller hårt.
Ja, men hjälmen han säger flyger. Det. Han säger
farten.
Det
ja. Du vet, du kommer, du har en känsla och du bara rycker till i armen. Och sen kommer de andra. Man märker på reaktionerna att det är någonting som är fel eller något som inte stämmer med det domslutet. Uppfattar, vi tar en femma så vi kan ta bort den. Vi kollar på den lite.
Nej, det var ju smart tänkt.
Ja. Innan folk blir arga nu hemma i lyssningsvägen, vart man nu befinner sig. Men jag måste bara credda en sak. Innan vi går in på det här så tar vi någonting som är lite gladare, så är folk inte riktigt lika sura när vi går in på det här hjärnskakningssnacket. Vet ni, känner ni till Lurken? Per Åke Bäckman, ja. Som är materialare i Brynäs. Jag tror att det var han som sa det här. Jag ska inte vara allt för säker. Men han hade humor. Och det här tycker jag var förbannat jävla roligt. Under line-upen så åker ju... Det är barn som åker ut på line-upen. Alltså barn är ju speakers. Det är barn som får åka in på entrén. Det är barn som åker ut på line-upen som då presenteras av den här unga speakern. Just när det där sker då så... Jag tror att det var Lurken som sa det till mig. Han bara, du, har du sett Kelleher? För han är borta. Och han bara, åh fan, nej, sorry, han var där på isen.
Han ser ju banden med ut. Det var ju nivå med de där, i storlek i alla fall.
Jag tyckte att det var vansinnigt roligt i alla fall att Kelleher, han såg ju verkligen ut, och han var kortare än några av dem som var ute på isen.
Ja, det var han. Det var skoj, men det kom in mitt i. Skulle du avdramatisera domarsnacket här nu? Eller
var? Ja, jag tänkte bara att vi skulle ta det innan vi går in på det hårt. Det ni, ja, men det är, sorry om jag avbröt det där.
Men det där är ju ofta ett problem. Vi ser att han är inte, mottagaren är inte redo. Han är inte redo för att det ska komma smälla. Han slappnar av i kroppen, ska bara ta rörlinjen och lägga ner. Och sen kommer Bertilsson stenhårt upp där. Så Mer ansvar, mer ansvar för den som ska ta emot tacklingarna.
Reaktionerna där var ju, Södertälje var ju ilskna då, men det är ju snarare som att du har fått en prisslott med 500 i vinst och så rycker någon bort den där och säger, men den där julklappen, du fick inte den. Jag tror att, jag är ganska övertygad om att när de tittar på det nu så ser de inte det på samma sätt. Sen påvisar det här återigen hur man kan värdera en situation på lite olika sätt, men Rönnberg, en av domarna igår, sa ju till mig att det var ju just alltså känslan när du ser det, hög fart, det flyger en hjälm flera meter. Jag fattar att det liksom, känslan är wow, den där var hård, var det över gränsen? Det var det förmodligen, men att du nu kan använda det här systemet på det sättet att du skitbra pratar om en femma, då värderas den, du ser det och rätt blir faktiskt rätt.
Men jag skrattade lite för mig själv när jag såg Södertäljes reaktioner, för de ser ju på jumbotronen också. Det här är en klockren tackling, men ändå så vet de ju också. De domarna gör ju nu, de är smarta domarna, ta bort den här utvisningen. Men Södertälje blir ju lika förbannade, för de vill ha ett powerplay. Oavsett
det,
så vill man ha ett powerplay.
Det är en naturlig reaktion, det är därför jag säger att jag tror att de ser det på ett annat sätt. Om jag skulle, för Bogren sa också till mig direkt efter match när jag sa grattis, bra, mycket bra insats. Ja, så han är bra. Trots att vi inte har ett enda powerplay med oss. Men det där pyste ur honom innan vi hade honom i studion. Så att jag tycker inte att han behövde blanda in domarna i det, vilket han heller inte gjorde.
Jag känner igen mig dock i Södertäljes situation.
Såklart, tror alla gör i hockeyn.
Men är det ett problem då? För Brynäs sätt att se på det där var ju det att tacklingens effekt med att sätta en sån hård tackling, det är Bertil som vill få ut av det där att skicka energi till laget, men att det faller bort i att man måste videogranska det. Men jag tycker ju personligen att det är bättre att de går in och kollar på det och så sen då gör det som blir rätt. Men jag förstår ju lite grann det Brynäs menar. Effekten av själva tacklingen.
Ja, men där har ju, det sa Gällstedt, ja. Och det har han en poäng i, absolut. Men nu blev ju reaktionen så från domarhåll att den där är vi inte säkra på. Och då uppstår det där. Och då är vi tillbaka igen vid det här hur länge det ska ta att faktiskt bedöma och värdera en situation. Och där tycker jag vi gemensamt får snabba på det så gott det går. Det finns säkert någon som tycker jag är arrogant som inte vet varför det tar tid och att det är lätt för mig att säga att det borde gå på 7 röda. Men jag tycker att där har vi en utmaning, för det förstör matchen när det är för mycket tv-tittande, höll jag på att säga.
Ja, men, och det går ganska snabbt att se 2-3 olika kameravinklar. Det handlar ju om bara att man ska ha kommunikationen för att ta ett beslut snabbt. Jag menar, det är ju som tv-tittare. Har du fått se den från 3 olika vinklar, vilket vi har som lyx som domarna inte har om de inte videogranskar, då har du ganska snabbt satt en uppfattning på att det här var rätt eller fel.
Jo, men kollar du på sociala medier så tycker folk att den där är den fulaste tacklingen någonsin. Vissa tycker att det är den bästa tacklingen någonsin. Så det är ju
en bedömningssport.
Det är en bedömningssport.
Det beror på glasögonen man har också. Mm. Lite grann.
Men så. Rätt blev rätt där, tycker jag. Sen hoppas jag innerligt att Vainio inte ådrog sig någon allvarlig skada. Han kom ju inte till spel i den tredje perioden eller efter det där. Så att, det är inte det jag är ute efter, att man ska kunna slakta folk på något sätt. Men hockey ska vara, vi får se upp så att inte vi liksom hamnar snett. Det var det lite för många situationer, tycker jag, under senare tid där man väljer att bestraffa trots att det inte kanske är tufft och fult, utan det finns den som delar ut, den som tar emot. Det gäller att vara redo där ute.
Cred till honom också att han inte ligger kvar. Ställer sig upp direkt, kör.
Ja, verkligen, för han åkte ju direkt till båset, så det håller jag helt hållet med där. Cred till Olivainio där som...
Bra Södertälje att ta av honom också efteråt. Har man känningar, bort, spela inte.
Nej. Men med det jag sagt, summa summarum, imponerade av Södertälje och ingen kris i Brynäs, även om de har ett problem att de inte är mål hemma. Det är lite så vi summerar på något sätt.
Jag tycker nästan det. Än mer intressant blir ju fredagskvällen där, hur man reagerar efter det här. För båda lagen, Södertälje då, som ska ta sig an Djurgården som har vaknat till lite grann, och då Brynäs på Hovet mot AIK.
Tuff vecka för Södertälje. Ja. Brynäs borta, Djurgården dessutom, och så har de Västerås på söndag.
Bekänna färg. Börjar ju bra i alla fall veckan.
Kikar du på någon annan hockeygårdagen? Var du otrogen mot mig och Fredrik och zappade över på någon annan match?
Nej, jag faktiskt kollat lite. Jag kollade på er, hade ljudet på eran, så kollade jag på Djurgården lite eftersom vi ska göra dem. Jag kollade lite på AIK Björklöven. Så jag kollade, om vi ska gå in lite på Djurgården som vi pratade om, att de har börjat fått lite fart. Framförallt så åker man otroligt mycket mer skridskor om du kollar på den matchen igår mot Karlskoga. Och Jag tycker man är kompaktare över hela isen. Förut tycker jag att man tappar väldigt mycket folk upp i banan. Precis som Södertälje så hade man, Andrén hade mot sig 3-2, 2-1, flygande anfall mot sig. Nu är man mycket kompaktare högt upp. Man har en tydligare tredje man i anfallszon som gör att man inte går bort sig, som gör att man involverar backarna på ett helt annat sätt. Mycket mer rörlighet, Axel Andersson och Pontus Johansson. Återigen, grym match. Men det är verkligen ett energipåslag i detta Djurgården som är mycket bra, och jag tycker man är kompaktare som man inte har varit innan.
Vad hände på slutsignalen då? Vi fick in någon signal från Karlskoga Folkets Park 21:30 ifrån i fredagskväll.
Men vi gött att det blir lite känslor i matcher. Ja. Det kan det skapas lite mellan de två lagen. Det har varit alldeles för lite. Sen så säger jag inte att känslor beror på att man slåss efter slutsignalen. Men det händer någonting, att det blir lite hetta nu när man kommer in i poängen. När tabellen är så jämn så måste man liksom ta de här poängen. Det betyder mycket för lagen.
Tyckte det var talande när man såg tabellen efter. Inte för att det kom som en överraskning, men när vi gör en match igår på plats och har liksom fullt uppe vårt, och så har vi samtidigt något öga lite här och var, och så kollar man på tabellen och så ser man intill varann så är ju Djurgården och Karlskoga. Då får man också insikten om att det är så betydelsefullt, vissa segrar av så många olika skäl. Så att det där var ju en tajt historia, och jag tycker ändå att Djurgården har, jag är jätteintresserad att se hur de beter sig mot Södertälje. Just att det blir en nivå till upp i utmaning med, och då har jag i åtanke det som har hänt med på tränarsidan, att Andersson har klivit in där, och vilka smärre justeringar gör man. Det är klart att Holmqvist, vill jag tillägga, måste ju göra någonting. Det fanns ju uttalanden som var att man inte ska förändra någonting.
Stråle satte lite press där.
Ja, Stråle hade ett så kollegialt stick, vilket kan så vara då. Men annars får du ju ingen...
Förklara då vad han sa för de som inte...
Nej, men han och det finns ju en poäng bakom det också, att om nu här försvinner två av tre tränare, Garpenlöv och Ragnarsson, Holmqvist blir kvar. Och då menade ju Stråle på lite grann att det är klart att de inte kommer att göra några förändringar, för då hade Holmqvist tyckt något annat förut, borde han ha sagt det. Sen är inte det hela sanningen, för det finns ju en chef som bestämmer, och i det fallet var det Garpenlöv. Och sen är det ju så här, och det tycker jag, det vill jag få sagt, att jag är i grund och botten, har jag uppfattningen att ska man göra en förändring, tycker jag att man ska rensa bänken helt. Det är det som skulle behövas om man nu gör någonting i en klubb, för att få in helt nya ögon, för annars släpar du med lite grann. Men sen kan det ju finnas ekonomiska skäl till exempel.
Det är väl, i Hockeyallsvenskan är det väl alltid det som är skälet, liksom, att det blir för dyrt.
Plus att det kan ju vara så att man tycker vi vill ha någon liksom koppling kvar som förstår det här, så att man inte tar in helt... Västerås gjorde väl det delvis förra året, var med sina finnar. De kom ju från, det kändes som han inte ens visste vad Sverige var, coachen där, våran kollega på finska Simo. Men det bara tillbaka igen på Djurgården, och då, det är ju också en ganska otacksam uppgift att om två av tre får sparken, och så förväntas man, tycker då vissa, att en tredje ska bort, då ska han helt enkelt säga att då lämnar jag, och så har jag på dagen 0 kronor i lön. Så att när Holmqvist nu blir kvar, så är det klart att han måste ta in, säkert tar han i beaktande ett resonemang från skärpta spelare som kan liksom säga att det här borde vi förändra, och att det finns en samsyn. Då gör man justeringar, okej, man förhandlar lite med spelarna, kan man säga. Vi gör så här, men då jävlar ska ni upp i nivå. Och det tror jag att vissa saker har justerats uppåt. Och jag tycker också att det ser ut som att Djurgården har insett allvaret, och att man därmed har fått spelarna att vara mycket tydligare i sina prioriteringar. Man har bättre avvägningar. Man jobbar mer rätt, helt enkelt.
Jag tycker framförallt att om man ska kolla på någonting i spelet de här matcherna, så har man en tydligare tredje man som gör att man inte går bort så högt upp i banan. Man har jätteproblem och släpper till sjukt mycket chanser högt upp och släpper spelkontringar mot sig. Så tredje man högt gör också att man kan få mer fast i anfallsspelet, med att backarna kan fylla på och sätta press på ett annat sätt. Och har man den skridskoåkning som Axel Andersson och Pontus Johansson har, alltså då måste man utnyttja det på det sättet man gör. Så flytta upp trean lite högre upp, som gör att man får en mer kompakt när man tappar pucken högt upp. Säger man, Fredrik, säger du högt upp?
Det där,
men lyssna här då. Högt upp i banan, men långt ner i anfallszon. Och högt upp i anfallszon är alltså vid blå.
Ja, det är pratar du så? Ja, jag säger ju högt upp och långt ner. Men långt det är motsägelsefullt ibland. Och jag vet att jag har hamnat i fnissiga diskussioner med spelare som har sagt, men fan, du sa ju långt ner och så pratar de högt upp. Jo, men det där är en smaksak. Men man brukar oftast inse att vi menar samma sak.
Sen så tycker jag faktiskt att man ser den här matchen, om man kollar Djurgården-Karlskoga, så ser man att det är två lag som mår mycket bättre. Det finns dels en energinivå i Djurgården men också i Karlskoga som man börjar tro på saker man gör, och tycker man har hittat liksom, fått igång spelare som Kokkonen, Plato, Gustav Fransén som leder det här laget offensivt. Och så det börjar se bättre ut för båda lagen.
Jag tycker att det ska bli intressant, som du säger, matchen mellan Södertälje och Djurgården på fredag, där Södertälje nu helt plötsligt mycket med stäm och Djurgården får en rejäl prövning där. För visst är vi ändå inne på att Djurgården gjorde en riktigt bra match mot Björklöven förra veckan. Det kändes som att alla vi var rätt imponerade av att Djurgården kunde spela så pass bra mot Björklöven, ja, med så många borta.
Så var det ju. Det har ju varit mer stökigt, tror jag, i gruppen. Jag läste en intervju med Kryger igår som jag tycker han är alltid läsvärd och intressant att lyssna på, för det känns väldigt uppriktigt, och han hade då ett resonemang kring det som hade hänt och att Garpenlöv hade fått lämna och att ingen mår bra av det, och att det heller inte var kanske någon big deal i hans ögon, tuffa diskussioner och så. Det ser ju väldigt olika ut, men jag tror mer att det stöket har stört Djurgården. Nu har det infunnit sig ett lugn som vi såg i båset och som jag tycker man ser i spelet. Så att sen är det en bra jäkla resa för att komma någon vart i tabellen på allvar.
Men du, ja. Lindberg, du som bor i Umeå. Det kändes som igår, om man kollar lite Twitterflödet, det kändes som att de hade värvat Niklas Lidström på backen.
Ja, antingen Niklas Lidström eller Cale Makar, eller vad han heter som inte följer NHL, eller Connor McDavid. Men är det någonting, nu får de ursäkta, de blev utjagade från stan när jag ska flyga hem i eftermiddag. Men de är ju bra på snabb fascination för någonting i Umeå.
Inte bara Umeå.
Nej, det är många hockeyfans som är sådär. Jag minns när Fortier kom, när de fick se Fortiers första skridskåkning. Jag tror att det låg kroppsvätskor på hela Umeås gator av suktningarna efter Fortiers skridskåkning. Men jag förstår den känslan liksom, ja. Så här att man är värvad en spelare och så här, man är lite orolig, hur kommer det där bli? Och så sen det helt plötsligt, det ser bra ut, ja, det ser bra ut.
Du vet hur det är, vi Liverpool, eller du Liverpool, jag United. Kommer det någonsin se bra ut? En första touchen, det kommer bli bra sen.
Det var som när du såg Anthony första gången, de där överstegsfinterna. Vilken succé det kommer bli. Men när han inte värde 5 öre, du ska inte ta igen med en servett om du fick.
Jag har igenkänningsfaktor med Umeå-folket när man ser en spelare som.
Men Brandon Manning, Stråle sa ju faktiskt bara kort i första intervjun att han tyckte att det var ungefär det de hade letat. Men det skulle bli spännande att se. Jag tycker att arbetsprovet måste bli större än man tar det på allvar.
Jag vill bara säga att jag tyckte han såg bra ut i matchen. Jag tyckte verkligen att han såg bra ut. Han såg bekväm ut tidigt in. Han spelade med Rahimi också. De två tunga backar. Men han såg bra ut med pucken.
Då är det tur att det finns några torra och tråkiga människor som jag, som säger lugn, sitt ner i båten.
Det var ju det vi sa. Nu checkar du ut. Vi började precis det.
Ni rycks med, grabbar.
Du, jag såg hur du satt och kollade på Britt var ute med soporna där ute till vänster.
Jag är jävla så. Hade Britt varit här där vi är djupt förvånade.
Får du lyssna på podden precis.
Rent där, generellt så tycker jag på de här spelarna, vi pratade ju Jordy Benn igår med den gode Tommy Sjödin i en paus där, som var inblandad i det också. Jag tycker ju att
han var mysig, Tommy.
Ja, det var en jättemysig intervju. Det är en härlig människa. Men dit jag vill komma är att jag tror i samma utsträckning på Manning, att det ska inte förväntas vara någonting som förändrar Björklöven. Det är en vansinnigt stor skillnad på att förändra och förstärka ett lag. Att Mannings erfarenheter och liksom kvaliteter som bör vara bra när man plockar in honom ska ytterligare stabilisera det man redan har. Att man inte söker att titta på. Det är inte det som är min poäng på det som sticker ut och som är anmärkningsvärt, utan att han kan göra de saker Björklöven ska göra i grund och botten med en ännu större noggrannhet och kvalitet. Ja, men inte att det är någon som ska kliva in och förändra spelet. Att lika lite som att Benny Brynäs ska åka runt och smälla folk till höger och vänster i parti och minut. Det gör man inte, utan man ska kort och gott vara så solid. Och nu såg inte jag Manning igår av förklarliga skäl. Och jag tänker att får jag se honom en match så kommer jag inte dra slutsatser. Utan för mig krävs det 5 matcher, 10 matcher för att se hur man landar i spelet som Hockeyallsvenskan är. Men framförallt vad Björklöven har för avsikt att göra.
Och det var det vi sa, Lars.
Ja, ja, jättekul om ni hade rätt för en gångs skull.
Nej, men jag, det är ju det. Arbetsprovet måste ju vara ett gäng matcher för att man ska kunna bedöma det där. Exakt. Helt enkelt.
Jag tyckte du sa dagen att han såg riktigt bra ut. Var därför jag
Nej, jag tyckte han så bara, så jag inte bara säger att jag vet att man dras med som supporter, men jag tyckte han såg helt okej ut med pucken, han såg bra ut. Så
sa du inte att ni som fotbollssupporter var såna eller?
Jo, att man dras med. Man måste vänta lite. Du måste förstå varför vi pratar så. Okej, vi ska prata klartext nästa gång.
Bra.
Vi ska boka en tid hos en logoped också. Om det är nu rätt plats på sjukhuset som jag kan skicka dig till.
Ja, men det är ju att prata det.
Eller vad ja, det? Men logoped, det kanske innefattar lyssning också. Jag tänkte att
du får nog gå till en öronläkare.
Vi har en logoped i vårt stall som är producent.
Ja, det har vi. Stina.
Stina.
Stina, vi får ta hjälp av Stina henne. Flodin, hon är logoped. Men det vet ju inte lyssnarna så mycket om vem Stina är tyvärr. En öronläkare var det jag ville skicka
det till. Det ska jag åka.
Ja. Scott Poole, nu har han gjort poäng i 4 raka matcher. Och var det ett litet cementblock som lättade från de här axlarna att han fick göra mål igen? För det var ju synnerligen på tiden. Det var alltså 20 oktober mot BIK Karlskoga på bortaplan senast han gjorde mål. Det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matcher.
Och hur som helst, ett vansinnigt snyggt mål.
Fy fan.
Ja.
Kolla den där beslutsamheten, det saknar han spel lite den här säsongen. Tar pucken nerifrån, aktivitet i skridskoåkning, riktningsförändring och sen bara nyper dit en isare. En isare på bortre, inte mellan benen, en isare på bortre. Skjutsnyggt, och den där beslutsamheten vill jag se mer från Poole, jag saknar det.
Ja.
Och kanske släpper lite just att han får det där målet och just hur han gör målet också. Inte någon så här skit, man gör det på kvalitet. Det kan släppa mycket från axlarna.
Ja, det känns ju som att det var behövligt för hans del. Sen fortsätter ju Powell, har alltså gjort mål i 4 raka matcher, fortsätter ösa en poäng, så att det blir ju, det känns ju lite grann som att det blir ett race mellan Miles Powell och Marcus Eriksson i poängliga toppen på något sätt. De sticker ju ut i deras poängmakare.
Men i den här matchen, jag tycker att om du kollar första perioden så är det Voutilainen mot AIK. Jag tycker att AIK är mycket bättre. Sen så tycker jag att Björklund gör 40 riktigt bra minuter där man visar hur man ska spela och vilken jävla tyngd man har när man väl sätter ner. För jag tycker att man har, i vissa matcher har man tappat det. Men nu i de här 40 minuterna så visar man liksom att man är det laget som ska vara där uppe.
Nu får ni inte tjuvkika. Vet ni vem som har smyget sig upp nu? Får man ju ändå säga smyget i bakvattnet, som nu är 3 i poängligan.
Vem?
Kilke är 3.
Mm.
Den är uppe på 19 poäng på 20 matcher. Och då har vi ändå inte pratat jättemycket om Kilke. Det har ju inte varit så att han har varit fullständigt lika dominant som han var i fjol.
Nej, men det finns ju en nivå till, tror jag, på både Kilke och Poli, såklart. Och frågan är hela Björklöven egentligen. Det är, jag vet inte om jag förändrar, segern igår förändrar kanske inte min grunduppfattning om Björklöven. De har varit bra, de är ett av de här lagen som definitivt går för det och som jag tycker visade. Sen har de haft sin lite trassliga period. Om vi pratar om Brynäs förut som har haft nu några knöliga matcher, så har Björklöven haft detsamma på sin turné. Det blev 2 poäng i Mora, det blev 0 poäng i Karlskoga. Och sen en sån prövning som det blev då första perioden igår, ett AIK som är mycket bättre nu, och att man där biter ifrån och vinner den, tror jag var väldigt viktigt för Björklöven. Intressant är att se vad AIK tar för väg nu. De hade 5 raka segrar. Och sen
är, de nollade 2 raka.
Ja, en uddlös match nere då i Kalmar och sen igår. Och så tar man emot Brynäs. Det är upplagt för oerhört intressant match.
Fullsatt Hovet också.
Ja.
Det är fan inte ofta AIK.
1400 dagar när AIK står som hemmalag. Det där kommer bli jäkligt häftigt. Det är sena matchen det, va? Det är AIK-Brynäs som är den sena matchen på Superfredagen imorgon. En grej som jag inte blir klok på i Hockeyallsvenskan, det är dels Mora, som jag ändå ger någon form av hyfsat stabilt intryck, även om de inte trycker på att de ska vara i toppen. Men Västerås blir jag inte klok på.
Ni som var nära Mora i onsdags, vad fick ni för intryck där, Fredrik?
Jag tycker att Mora spelar för det första en väldigt spännande hockey. Det är byggts vidare på det vi har sett av Mora senaste åren. De spelar respektlöst, och då menar jag utan tanke på konsekvenser emellanåt, på vilket ger underhållande hockey. Det kan vara lite kostsamt ibland, för att den är också att spela på någon slags gehör, på inspiration, på fart kan också vara lite risky. Man åkte på ett mål mot Björklöven där, kvitteringen, som jag tycker man är tappade puck när man går in i offensiv zon till exempel. Och när jag summerar upp Mora så känner jag att man får full effekt. Det är en skicklighet i en klubb, i ett lag, att få god effekt på väldigt många spelare. Jag är förtjust i de här unga spelarna i Mora som jag tycker kör, som har ett väldigt driv. Det finns fortfarande kanske en nivåhöjning att förväntas av några av dem som ska vara i framkant, men det kompenserar man med andra. Så Mora spelar bra, de gör det bra, de smyger där bakom, och när vi pratar med Hägglund, sportchefen, så märker jag att han gärna undviker strålkastarljuset och tycker att det är ganska bra. Daniel Hermansson lika så. De har inget behov av att vara störska i media, utan de har bestämt att de ska vara med i det här, de ska jävlas med de stora lagen. Sen är de värda respekt när de gör det bra. Jag tycker att segern mot Västerås, som jag bara följer via highlights i vår sändning och när jag tittar i efterhand på lite siffror och sådär, så bekräftar jag att det är starkt. För jag trodde att Västerås, jag vet inte vilken gång i ordningen som jag tror, nej, någonting av Västerås, att nu jäklar har de lyft.
Och sen, ja, får den briljans Västerås har offensivt många gånger är ju, tar ju ner av hur jäkla dåliga man är i försvarszon, alltså defensivt.
Ja, det måste ju störa Carl Helmersson något enormt, som är en vän av ordning och reda och distinkt försvarsspel.
Ja, men prata om att man liksom, jag tror att Carl tjatar hål i öra på de här spelarna för att få igång det här försvarsspelet, men det verkar ju liksom inte komma, och det finns ju något i Västerås. Det har vi ju sett, det finns en tyngd, det finns en jäkla offensiv lusta liksom, men defensiven måste de få ordning på det här.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja, sen förstår jag att de inte vann igår. Det var ju United-spelare på läktaren liksom.
Ja, det.
Någon form av måtta får det vara liksom. Det gläder mig att höra att Alexander Lindelöf är Liverpool-fan när brorsan spelar United. Och det får man ju jäkligt kul att höra. Men vi har ju också för Moras del, det är ju sista dagarna nu på Hall för Johan Persson, som ju
häxjakten,
som ju jagats, häxjakten där, men det som vi kan göra oss lite lustiga på. Men efter dagens morgondagens match på fredag så blir han faktiskt utsläppt och får spela igen. Johan Persson, det måste vara första gången i världshistorien han är avstängd. Det är säkert någon som kommer att skicka in nu att han har varit det tidigare, men han är ju den minst fula hockeyspelaren jag kan tänka mig.
Ja, det var ingen, jag tycker att den, om man ska gå till den tacklingen, så tycker jag inte att den är så pass ful att den ska vara fem matcher, men det är såklart en tackling i huvudet, så ja, en avstängning. Men det är ingen dålig målvaktsmatch ni fick se i Mora. Nej. Med Ignatjev och Voutilainen där, alltså det är sån jäkla klass på de två.
Ta det igen, Fredrik, efter fredagen, för det är ju, som Dagen säger, det är ju högintressant. Du var där på plats och såg den där.
Ja, och det är så oerhört viktigt, såklart. Jag kommer med en självklarhet. Slår in en öppen dörr där, men med, när du har en målvakt som är så bra som de bästa är. Jag tycker att Voutilainen har varit över tid, för jag kan liksom reflektera ett par säsonger på honom, att jag ser en, det är små steg framåt hela tiden som gör det fascinerande för mig, att man inte upp som en sol och ner som en pannkaka. Så jag håller honom väldigt högt. Men det Ignatjev gör också, den där storleken han har också i spelet. Och när Mora spelar, som jag var inne på nyss, ibland med lite risk, så har han blivit den som städar upp och löser när man har hamnat snett. Det som var fascinerande med siffrorna där som vi pratade om var ju dels siffrorna man kan se generellt, alltså räddningsprocent och insläppta mål och så vidare. Men sen tittade vi också på siffrorna hur bra du är i jämna matcher, det vill säga du leder eller ligger under med ett mål. Där sticker han ut och där har han liksom en uppåtkurva, vilket är ytterligare i plus i den ryggsäcken. Så att fina målvakter får man konstatera.
Men några målvaktspar som kanske är seriens bästa målvaktspar, måste säga, så har ju ändå AIK träffat rätt på sina målvakter i år. Alltså Norman och Bibo har ju jäkla konkurrenssituation där, och vem som ska ha första målet. När Bibo var skadad så kom Norman in, ung kille som liksom steppar upp, visar att han är klass på den här nivån. Så de sitter ju jäkligt gott med två
nästan
stycken.
Nästan identiska räddningsstatistik också, 92,58 och 92,66.
Och det kanske vi inte ser de andra lagen, att man har två stycken. Som nej, vi pratar om Björklöven lite.
Det finns någonting som jag tänker som tränare nu, lite läskigt också med när det är två. För vem, att göra det här valet, det är mycket enklare om du har en. När du har Ignatjev, när du har Voutilainen, så är det en, det är han som ska stå. När du har två att välja på, hamnar du snett i de där valen? Eller att du behöver byta ut en? Det besvärar. Jag har alltid tyckt
fast
att det är jobbigt.
Jag tror bara, för AIKs del så tror jag att Norman var tänkt som en andra målvakt. Jag tror att de har det tänket att Bibo ska vara
etta. Han har varit bättre,
ja,
än
han har varit bättre än vad han trodde.
Jo, jag pratar inte om inför, utan det din sitter och säger nu, det vill säga siffrorna nu är två bra. Det är då du kommer i det här, vem ska vi gå på? Ska vi gå på det som vi har tänkt? Eller det som faktiskt är faktor nu? Det är en annan situation än att ha en som alltid ska stå. Så kan du avlasta med någon annan.
Vi hade ju Hellgren, Smed och Volden under längre tid i Karlskoga, som var en jävla lyx att ha de två målvakterna. Ena dagen så kom Volden in, stod två matcher, sju bra, fick vila en eller två. Hellgren kom in. Det där är, ja, jag tycker att kan man träffa rätt på två sådana där målvakter, då är det ju guldsituation såklart.
Jag undrar, det vi blev mest imponerade av igår, Fredrik, är det språkgeniet Damian Klara?
Ja.
Alltså på riktigt, det är väl det sjukaste jag har hört.
Vad var det nu då?
Lyssna på det här, Fredrik, ska du dra det?
Ja, jag kan ge en kort bakgrund innan du berättar, för du var där först och fick svaret. Men det funkar ju så, vi har studion ganska trångt i Gävle mellan båsen, och så när spelet drar igång, vi ska vara med och se match och vi ska prata med folk i örat och bussen, så sitter det ju då, i det här fallet så blir det Brynäs målvakt bara. Vad var Södertäljes? Han var på andra sidan kanske.
Han stod på andra
sidan. Det brukar bli, han höll sig undan. Han brukar vi ju, han är trött på oss.
Ingen öppnar dörren längre. Vad fan.
Men Klara sitter ju där på en stol praktiskt taget i studion, precis vid den där skärmen som jag har för att prata med Stockholm då, för att få de här riten. Och så hann jag tänka så här, men fan, jag har ingen relation till Klara där. Är han italiano eller är han amerikan eller är han från Värmland eller varför? Jag fick en så här hjärnstillestånd, så tänkte jag att jag skulle forska i det, men så ser jag att du är där och pratar, Lars, och då ställer jag frågan till dig, hur pratar du med honom? Ta över.
Och då sa jag det att jag pratar svenska, för jag slarvigt skulle bara säga någonting och då svarar han och jag bara då var jag tvungen att kolla så här på, jag bara, det är ju de här Klara. Och du vet, man är lite osäker, jag gick till och med bak på ryggen och kollade, det är ju Klara. Hans pratar alltså jag ska inte säga att den är helt flytande, men killen kom alltså till Sverige i fjol och pratar i princip flytande svenska.
Ja, det är sjukt. Det är bra gjort.
Det är faktiskt helt galet. Och grejen var, för
jag det uppstod ju sen att då stod jag och pratade i örat. Det kan ju se lite konstigt ut. Och då var jag ju decimetrar från honom. Så han tittade på mig och tror jag tänkte först att jag pratade till han. Och så, då sa jag så här, sorry. Så typ peka på öra och fick så här lite tunghäfta. Sen när jag väl pratade med honom så frågade jag, men du, pratar du? Ja, jag pratar svenska, sa han. Är det italiano annars? Jag ville vara lite skön och sätta upp händerna, fingrarna så här som jag gör nu, som man får för sig att italienarna gör hela tiden. Men då var han ju, det var ju tyska som var hans, alltså han har pratat tyska, för att det är ju då i Sydtyrolen, tror man säger, på gränsen till Österrike. Så att vi fick oss en geografilektion och en ny bekant.
Ja, men det är imponerande. Ja, det är det. Alltså, sen visst, tyska till svenska är ju enklare.
Ja, fast det fan finns ju folk som bor 20 år i Sverige som knappt kan prata svenska. Det är bra, starkt.
Skolan har gjort han väl.
Imponerande.
Ja, men så tog jag omklädningsrummet. Det är miljön, han hänger med grabbarna. Det är klart att han snappar
upp. Vet du, ett år i Frankrike, je m'appelle Michel, ça va? Très bien. Det är ju Fredrik Söderström. Ja, men Fredrik Söderström. Du hade ju velat prata franska.
Oui, oui, enchanté. Det stämmer överens med min personlighet i mångt och mycket.
Ja, fy fan vad det hade du
slängt. Du är faktiskt jävligt fransk av
dig. Ja, men basker. Så, går du.
Lära mig schweiz i tyska istället. Ja. Men ja, livet är inte rättvist.
Fredrik, vi utlovade en cliffhanger här för något avsnitt sen. Och för att avrunda det här avsnittet, kan inte du berätta om din bortglömde bror från Lake Placid?
Oj, ska vi ta den nu? Ska vi ta den nu?
Vi sa för någon vecka sedan, sa du att vi har spar på den. Ska du dra den nu? Eller vill du putta på den? Nej, vill du prokrastinera den mer?
Vi marinerar den ett tag till. Den har många fina knorrar och är underhållande. Men vi bygger vidare på att behålla lyssnarna. Okay. Så den får på komma så småningom.
Ska lyssnarna få gissa vem brorsan är?
Ligg lågt, det är inte så dramatiskt som ni tror. Men den är underhållande. Men vi spar på den, Lars.
Ja, en grej till när vi lämnar. Vi har knappt berört det, så vi måste ta det. Patrik Andersson blir assisterande tränare i Djurgården. Jag träffade honom en gång tidigare, om jag inte är helt fel. Men annars har jag ingen vidare kontakt med Patrik. Vad vet ni om killen?
Jag har hört gott. Kör. Från HV71 och från juniorverksamheten. Jag tror inte att det är någon som förväntas komma in i Djurgården med något revolutionerande. Jag tror att man tar en lojal, hårt arbetande som har varit duktig på unga spelare. Och det tycker jag är ganska smart av Djurgården. Och i en tid där det inte sitter jättemånga lämpliga kandidater lediga att ha över Djurgården för nu och tid, så tycker jag att det är mycket bättre lösning på det här sättet.
Håller med.
Vad är det på fredag? Vad är det på fredag, Dagen?
Då är det superfredag. Eller vad vill du komma?
Är det där entusiasmen du kommer på fredag? Från en lavett i dörren, kan jag säga.
För att du kommer in i TV4-huset.
Gå skola upp det, gör som det så här.
Nej, men jag är... Ja, vi har ju pratat om att det är jäkligt intressanta matcher och vart de här lagen står. AIK som vi har pratat om har 5 raka, kom in med några förluster nu. Var så de? Södertälje som har visat den här spelglädjen har de haft hela tiden, men att de har hittat ett lag som sitter ihop på ett sätt. Brynäs, vart är de? Djurgården, fy fan, det är mycket. Och sen har vi ju sjukt många intressanta matcher. Och tabelläget, jag får lite dock, jag hörde att ni pratade om det igår efter en haltande tabell. Fan, du vet ju, när jag sitter och gör mina Excel-ark, jag måste ha, det ska fan se bra ut. Och när det haltar så där i tabellen, då jag mår inte bra.
Det är inget bra. Sen finns det säkert någon som ger en väldigt rimlig förklaring till det. Men jag tycker ändå att det är jobbigt.
Ja, men 20 matcher på Björklöven och 17 på Brynäs. Alltså fan.
Det är för dåligt.
Ja, nu drog jag ner det. Nu drog jag ner det.
Ja. Men superfredag 17.30 hela vägen fram till 23.30 ish är det ju som gäller. Vi har en match med start 17.30. Vi börjar uppsnacket då inför Södertälje i Djurgården. Snackas som fullsatt i Scania-rinken. Finns ju lite risk för lite stök i den matchen. Jag får hoppas att folk kan sköta sig när det är fredag kväll. Och så sen då är det 19 matcherna. Då har du Björklöven-Västerås, en av höjdpunkterna. Och så sen då 20.30 AIK fullsatt hovet mot Brynäs. Det känns ju...
Det är en jäkla fin kväll. Jag har energin att konstatera. Det är ett flaggskepp för Hockeyallsvenskan de här fredagarna där vi får chansen att i ett annat upplägg fasa en hel fredagkväll där folk har jobbat och slitit hårt, kan unna sig en pilsner eller två, lite gott tilltugg. Man kan se på bra hockey och det är... Nu börjar vi liksom komma in där vi också sätter lite... Vi etiketterar lagen lite mer, att några går bra, några har utmaningar och vad det gör med oss.
Vad är det ultimata Söderström Lindberg snackset en superfredag om ni sitter hemma? Vad har ni? Ge oss menyn.
Jag smackar upp en skärkbricka och ett glas gott rött vin.
Nej, hade jag köpt.
Mm.
Det köper jag.
Här då.
Lindberg.
Sug på den här. 17.00 där i kring, då spelar man upp en gin tonic. Mm. Då har man liksom fredagen färdigt. Tar vi den. Plana ut med en del igen.
Norrlänningar.
Efter det så häller du upp ett glas Pinot Noir, gärna The Butcher, österrikare, fin som jag gillar. Och efter det så börjar du koka ihop någon pasta. Det börjar lugna sig lite grann. Dottern kanske sitter och börjar snacksa på någon päron eller någonting för att liksom plana ut efter förskolan. Till det där rödvinet så styr du ihop någon god pasta, slänga upp den på tallriken, käka den sen rätt ner i soffan, förhoppningsvis med lite babblarna eller någonting då på lilla skärmen.
Ja,
får man
ja.
Se hockeyn på stora skärmen. Det är kul, man köper 70-tums TV och så får man ofta se på telefonen när
ja,
hockeyn
är samma då.
För det ska vara Daniel Tiger på TV, man är ju hyfsat läst på det. Och så sen då efter det, då låter du rödvinet bara flöda lite grann, stick av med en bira där ibland.
Vet du vad jag har? Vet du vad jag har? Burk, långburk, starköl. Klar.
Så jävla karaktäristiskt.
Jag tycker de här tre sätten att leva på personifiera lite grann varifrån i landet också vi kommer. Pang på spriten i norr, smuggelöl i dagens hemtrakter och jag ska försöka vara lite fin i kanten och dricka rödpang.
Ja. Varför ska man vara så jävla fin i kanten i Leksand? Ni är bonläppar allihopa.
Ja, men det är efter mina äventyr i världen.
Men,
jag är en dålig öldrickare. Men framförallt ska man inte dricka för mycket alkohol när man tittar på hockey, för det ger mig ingenting.
Nej. Men Fredrik, tar du med nallebjörn till mina barn också?
Jag har det. Där, så jag har det. Hela väskan full här.
Du minns det roligaste dagen, det som inte gick ut i TV. Det åkte fram den här Brynäs-tigen som slängde ut godispåsar.
Mm.
Och då innan matchen så fick jag höll på att få en sån här i huvudet när jag intervjuade någon. Och sen då efter så tog jag upp den här godispåsen och Fredrik bara, ah, skitbra, har vi choklad hela kvällen. Kollade jag bara på läktaren och satte typ en treårig tjej där.
Sen så gav jag den
till henne och hon var jätteglad. Kollade tillbaka på Fredrik och han blängde på mig, alltså exakt som jag. Är du helt dum?
Sen kom det en till i powerbreak i tredje perioden och tänkte, den här kan han ju fan inte ge bort. Och då kastade han upp den till någon unge också som plockade pluspoäng. Där stod man ju själv och suktade efter något sött.
Då stod och sukt ut med väggen.
Så vad säger vi? Slå upp menyn 17.30 TV4, superfredag. Fan vad gött.
Vi kan väl flika in då också att det är fullgott med alkoholfria alternativ.
Ja, verkligen. Det ska inte.
Bara för att vi jagar osunda vanor så behöver inte alla ha det. Så att vi vet vi det. Med det säger vi tack för den här inspelningen. Hoppas ni har haft en trevlig hockeyvecka och så ses vi på superfredag med start 17.30 på TV4 Play och så vidare. Nu får ni säga hej då sist, grabbar. Hej då.
Ciao.
Ciao, man.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.